Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till denna livepoddinspelning av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och vi är på Stockholms bokhelg, så vi har faktiskt publik för första gången på vinde hur länge. Gör lite ljud så att de hör att vi inte... Yay! Det är helt underbart. Jag heter Alex Haridi. Anna Bågstam sitter bredvid mig den här veckan.
Ja, det är jag. Och mellan oss har vi ju då Ulf Kvensler. Mm. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Ja. Väldigt roligt att vara här.
Ja, det tycker vi också. Och de flesta kanske känner dig som du är skådespelare, regissör, manusförfattare. Du har ju en diger lista av både saker du själv har skådespelat i och manus du har skrivit. Mm. Mm. Och det är både humor och lite annat.
Ja.
Men nu idag är du här som författare.
Ja.
Till nya boken Sarek.
Precis.
Härligt. Precis.
Ja. Mm.
Jättekul. Vi tänkte börja med att du får berätta själv lite vad Sarek handlar om.
Mm. Får jag bara säga först att jag drömde om den här podden innan. En stressdröm precis innan jag vaknade. Jag var med på telefon.
Mm.
Och så var jag ute och åkte bil med min fru och hon körde skitsnabbt. Så att jag kände hela tiden att vi kommer att köra ihjäl oss. Och jag hörde inte riktigt vad ni sa. Och sen så upptäckte jag att det var en jättestor skogsbrand vid sidan om vägen.
Mm.
Och sen vaknade jag.
Mm.
Så att jag behöver lite hjälp med att tolka den här skogsbranden. Vad är liksom...
Det låter som en traumatisk dröm.
Ja, men det var en stressdröm.
Känns det som vi är en skogsbrand här, jag och Alex nu på sidan om dig?
Nej, just nu känns det ju jättebra. Men jag tänker att det kan också handla om att kanske jag ska säga någonting i den här podden. För vi ska ju prata om det här med att skriva böcker och skriva tv. Om jag säger någonting som retar upp mina... kollegor i tv-branschen, så att jag måste ringa runt och släcka bränder sen. Har vi någon jungianskt inspirerad psykoterapeut i publiken?
Det är en chansning.
Oss. Ja. Nej, men Sarek handlar om två kompisar som heter Anna och Milena, som är i 30-årsåldern och som lärde känna varandra när de pluggade juridik i Uppsala för 10 år sedan ungefär. Och då började de också gå i fjällen. Fjällvandra en vecka varje år. Och det här har de fortsatt med sedan dess. Tidigt så blev Anna ihop med en kille som heter Henrik. Och han började följa med på de här fjällvandringarna. Så att det har varit de här tre som har gått tillsammans i alla år. Milena har aldrig haft något längre förhållande. Hon har alltid varit singel. Men... nu då när de är i 30-årsåldern, så en vecka innan de ska ge sig iväg till Abisko, så käkar Anna och Milena lunch och Milena säger att nu har jag träffat en kille som heter Jakob och som har gått jättemycket i fjällen. Han älskar fjällen och jag undrar om det är okej att han följer med. Och Anna och Henrik pratar om det här och känner sig väl inte helt bekväma med att någon de aldrig har träffat ska följa med. För att man lever ju väldigt tätt in på varandra när man är ute och fjällvandrar. De ska bo några nätter i tält och så vidare. Men samtidigt känner man att det är väldigt svårt att säga nej. Eftersom Milena var okej med att Henrik följde med en gång i tiden. Och så där. Så att de säger, ja men skitkul, toppen, det blir roligt. Så att de träffar Jakob för första gången på Stockholm Central. När de ska kliva på nattåget upp till Abisko. Och han är skittrevlig. Och de känner att det här kommer att bli hur bra som helst. Men Annas första tanke är också att nej, men jag känner igen honom. Jag har sett honom förut. Så började. Och sen när de är på tåget så föreslår Jakob då att de ska byta destination och åka till Sarek istället, som ju är mycket vildare. Finns inga stugor, finns inga leder eller någonting. Det är verkligen vildmarken. Anna har länge drömt om att åka dit för att hon är lite mer äventyrlig än sina kompisar. Men de har inte hakat på. Så att han övertalar Anna och sen så byter de och åker till Sarek istället. Mm. Det är väl i korta drag.
Ja, just det. Mm. Och då kan man väl säga, för också när man kommer in i boken så förstår man ju att det är någonting fasansfullt som händer under den här vandringen. Det är ju liksom anslaget, eller man ska säga. Och sen är det tillbakablicken att man kommer in i liksom... ja, men det tycker jag var en bra beskrivning av boken. Och det känns ju väldigt så här... jag måste bara säga, när jag läste den så tänkte jag ganska mycket på, det är någon film jag har sett på 80-talet som jag tror bygger på lite så här samma, men just det här härliga att det är ett gäng som hamnar ute i ödemarken och helt liksom utlämnade egentligen till någon i gängets kunskaper.
Det finns ju en, jag vet inte om den du tänker på, men flera har ju pratat om den här som heter Lugnt vatten.
Ja, men det finns ju likhet med den
där
också.
Med tre personer på en segelbåt, eller två personer från början, och sen dyker upp en otroligt bra film.
Ja, den är jättebra.
Så det tog jag som en komplimang när folk pratade om den.
Ja, nej, men absolut, det är ju stora likheter, det är liksom lite slutna dramat, eller vad man ska säga, i detta. Hur kändes det att skriva, det måste vi nästan börja med, om man är manusförfattare bland annat som du är. Hur kändes det att skriva, ge sig in liksom i skönlitteraturens värld och skriva bok?
Det var jätteroligt och lite skrämmande också, läskigt. Men framförallt väldigt kul. Jag har ju skrivit, jag kom på då typ 2018 att jag hade liksom suttit i sådana här manusrum. Mm. När man är ett gäng författare, vi kan ju prata lite om pros and cons med det.
Alex vet ju allt om det här.
Det finns mycket som är bra med det, men mycket som är jobbigt med det också. Jag upptäckte att jag, om man räknar från när jag började med Solsidan 2008, så har jag suttit 10 år nonstop i manusrum. Med avbrott för när jag var pappaledig med min dotter och när jag gjorde några kortare regiuppdrag. Men jag har liksom gått från manusrum till manusrum.
Men med manusrum, för jag tänker för den som inte är manusförfattare, vad händer i manusrummet?
Nej, men då är det ju en grupp manusförfattare som jobbar fram manus till en säsong av en tv-serie. Är ju normala. Och ofta är det ju då när det är, kanske man ska göra 10 avsnitt på ett år. Då fixar man inte det, eller jag fixar i alla fall inte det själv, utan då bygger man upp en manusgrupp. Och då har jag ofta varit huvudförfattare, så att jag leder det arbetet och kommenterar och sådär på det. Och vi kan ju prata mer om det sen. Det finns, man märker ju att folk som inte själva är manusförfattare har börjat använda det här. Jag vet inte om du känner igen det, men det här termen writer's room dyker upp här och där liksom. Och folk pratar om det där, att nej, men vi ska sätta upp ett writer's room.
Men du tycker inte att man tycker att det låter lite tufft?
Jo, men det låter ju skithärligt, jag fattar det. Att man sitter ett gäng sköna tjejer och killar i ett rum och bara spånar och det är så här fri kreativitet. Och det finns ju det i början.
Ja, absolut.
Men sen kommer en fas när man måste transformera det här till manus.
Men det är väl också någon sorts dröm av liksom alla människor i maktposition inom kulturvärlden att kunna liksom organisera ett system för kreativitet.
Exakt.
Och det är liksom det enda. Du har liksom hakat fast vid det här, att oj, kan vi göra så här? Kan vi liksom göra en fabrik av och ändå ha det här kreativa, härliga rummet?
Ja, precis. Jag tror alla cheferna tänker ju så.
Ja,
ja, exakt. Mm.
För det dyker upp inom bokvärlden också. Jag menar, jag vet inte, Anna, har du fått några erbjudanden om att sitta i manus rum på böcker?
Ja, det har jag faktiskt fått och har tackat nej till det. Men jag tror att det kanske är så att det låter ju väldigt liksom coolt och spännande. Men jag förstår ju att om man är manusförfattare som ni är, så har man kanske en helt annan liksom vibb.
Ja, men det kommer ju sen en fas när man ska börja skriva de här manusen och när man måste då lämna feedback på vad folk har skrivit och sådär. Mm. Och det finns ju olika tankar om vad som är bra eller dåligt. Så att,
Men tyckte du att det var stor skillnad då med...
Ja, men precis. Det var det jag skulle säga. Jag var ganska trött. Jag hållit på med det här i 10 år, så jag kände att jag var så sugen på att bara sitta och skriva någonting helt själv. Och jag behövde liksom varva ner, alltså ta det lite lugnare tror jag. Jag var nästan lite ut, eller jag var på väg att känna mig lite utbränd. Så att då känner jag en otrolig lust inför att skriva en bok. Så jag började, och jag har ju drömt om det länge sedan jag var liten liksom. Så att nu tänkte jag, nu måste det bli av. Och nej, det var otroligt lustfyllt. Men också ju läskigt, för att det är mycket som man... Alltså det är en helt annan typ av skrivande. Och på många olika sätt. Men... Framförallt är det väl det att när man skriver manus så har man ju en sån bestämd form. Om avsnittet ska bli en timme långt så vet man att i manusprogramvara ska det vara typ 60 sidor ungefär. Och sen brukar jag alltid dela in det i 4 akter. Så att, och det är en massa begränsningar som, när man är van vid de där begränsningarna, så tycker man att det är ett stöd och en hjälp. Men en roman, den kan ju vara allt mellan 120 och 3000 sidor. Liksom. Ja. Det finns ju ingen... Det finns ju inga gränser överhuvudtaget.
Men jag tänker, har man
det gör det naturligtvis.
Men ja, det finns ju kanske ett förlag som säger så här, stryk halva.
Ja, fast ja, jag måste ändå säga att förlagen i jämförelse med...
Liksom, de är snälla. Det brukar ju vara Alex grej att du säger att de är så snälla jämt på förlagen.
Ja, absolut. Nej, men de är jättesnälla. De är typ världens snällaste människor.
Jag håller med dig, tjej.
Men där får man också komma ihåg att liksom, till exempel, det är lite olika med vilken beställare man har. Men om man jobbar med SVT, då har man ju liksom... Alltså, om ett program ska vara 43 minuter och 30 sekunder, då har man ju plus minus 10 sekunder. Alltså det är liksom den marginalen man har. Så att även om det finns regler, som du säger, Anna, inom bokvärlden, så är det liksom...
Det är inte i närheten.
Det är inte i närheten.
Nej.
Men började det då med en önskan att skriva en bok, eller var det den här idén? Eller liksom hur var det samspelet?
Nej, men jag började på en helt annan idé. Jag har ju liksom en bank av idéer som jag tänker att det här skulle... passar jävligt bra för en bok liksom. Så jag började på en helt annan idé och skrev 80 sidor på den ungefär. Men då så visade jag det för min agent, och han tyckte att men det här är bra, men det här, du ska kolla upp vissa scener och sekvenser här, för att det är lite likt den här filmen och den där boken och sådär. Så började jag kolla på det och jobbade lite med att byta ut, ändra på scener och tänka att jag kan göra så här istället. Men sen kände jag att jag ska nog inte börja med den här historien, för att det var också en historia, också en spänningsroman. Men den handlar om att ta äran för någon annans arbete. Och det skulle vara lite väl ironiskt om jag då skrev en bok som handlar om det och sen blev jag anklagad för plagiat min första bok. Så då la jag den åt sidan, och sen tog jag nästa idé som var Sarek, som var började som en filmidé för 15 år sedan. Men som jag också kände att den... jag ville skriva en ganska kort bok. En begränsad historia med ganska få karaktärer, och min målbild var liksom att skriva en bok som i princip skulle man kunna börja läsa den på kvällen och tycka att den var skitspännande, och så bara läsa i en enda lång sittning liksom.
Jag kan säga att det kan man ju göra.
Ja, precis. Så, och då passade den här historien väldigt bra, tyckte jag. Så var det.
Men, och spänning då? För jag tänker, du har ju gjort ganska mycket humor. Men spänning kändes självklart.
Ja, för att det är ju så här att man blir ju lite nischad som tv-författare, upplever jag det som. Jag vet inte hur du ser på det, Alex, men jag har ju skrivit väldigt mycket humor och mycket drama, komedi och sådär. Och det är ju en genre som är väldigt populär hos tittarna. Och jag menar drama som Vår tid är nu och Bonusfamiljen vad heter det, Solsidan som jag jobbade med. Men tv-bolagen får in mycket färre programförslag i den genren än de får vad gäller krim och spänning. Det kommer in kanske dubbelt så många, eller kanske 3-4 gånger så mycket krim- och spänningsförslag. Men i tablån så behöver de ungefär lika mycket. Så att när de då vet att jag kan skriva det, då vill de att jag ska skicka in det. För de har en massa liksom andra duktiga spänningsförfattare. Så att det har varit lite... Jag har inte riktigt känt att de idéerna får utlopp i tv-världen. Så att jag har samlat på mig saker som jag då...
Det är perfekt för bokvärlden.
Ja, precis.
Men då förstår jag ändå, för jag känner så här, jag känner inte alls igen den här bilden, men då kom jag på det när jag pratade, att det är ju för att jag har väl kanske mer blivit känd för att komma från den här dramaspännings, liksom där liksom allvarliga hållet.
Ja.
Och där är de ju bara tacksamma om vi ska göra komedi.
Ja,
eftersom,
ja,
och då förstod jag ju att det är för att det fattas det de här, brist liksom, det är brist på det. Ja, så att, okay. Så att jag har aldrig känt en begränsning utan tvärtom då. Liksom.
Nej.
Att de är så här, har du inte något kul i det? Jo, men absolut. Så du började i fel ände. Du skulle börja i andra ände.
Ja, jag började i fel ände, precis.
Men tycker du att dramaturgin skiljer sig åt? För jag tänker att när jag läste Sarek, dels så kändes det ju väldigt filmiskt. Och sen så tyckte jag att det var... utifrån då mina amatörögon, eller man ska säga, men det kändes som att det var en ganska tydligt dramaturgiskt upplägg, eller man ska säga, som att jag känner mig trygg i det, att det finns en så här kontroll över så här, både vad liksom vad som händer och vilka karaktärer som är valda och varför, och liksom det kändes medvetet så att säga.
Nej,
alltså på ett bra sätt, menar jag nu.
Ja. Nej, men jag har väl liksom, nu när jag ska skriva den här boken, så tänkte jag att jag får ju liksom utgå från det som jag vet att jag kan, som jag är, att dramaturgi och skriva med mycket framåtrörelse och sådär. Mm. Och dialog. Mm. För att liksom skyla över det som jag inte kan.
Mm.
Och därför är ju boken, vartannat kapitel nästan, är ju bara dialog.
Mm.
Och sen jobbar jag ju med själva historien på samma sätt som jag har jobbat med tv-idéer. Och så att jag skriver ett väldigt detaljerat synopsis först.
Mm.
Scen för scen, vad som ska hända liksom. Och jobbar ganska mycket med det. Men sen tyckte jag ju att det var så härligt att skriva en bok, därför att för när man skriver för tv så är det ju så att man presenterar den här idén i någon kortare version först. Man kanske gör en pitch bara på 20 minuter muntligt. Och så pitchar de in lite pengar för det, och sen så gillar de det kanske, och då får man lite mer pengar så här, så att de pytsar in pengar hela tiden, och då med det,
du känner att
det är så jobbigt.
Här finns en besvikelse
alltså. De bara kastar pengar på en. Skitjobbigt. Men ofta de där som pytsar in de där pengarna, de har ju då, är ju ofina nog att ha synpunkter på innehållet.
Just det.
Att de vill att det ska
så
vara.
Så det kommer med ett krav.
Så att när man väl har bestämt sig för en linje, då är det ju som att vända en supertanke liksom, om man vill styra åt något annat håll. Men när jag skrev den här boken, det fanns ju ingen hade pytsat in en spänn i det. Så
nej.
Då kände man ju en helt annan frihet. Det var ju så härligt. Jag hade ju mitt synopsis, och så kom jag på en grej så här ganska tidigt. Att nej, men det här skulle jag kunna lägga in som en sidolinje nästan. Mm. Och den där växte. Jag tyckte fan vad det här var roligt att skriva. Och jag tyckte det blev skitbra liksom. Så det där blev en stor del av historien. Mm. Och sen när jag lät då min agent och min fru läsa första versionen av manuset. Och de läste ju helt oberoende av varandra. Så sa de att nej, det är jättespännande och bra det här. Men den här grejen som jag hade lagt till, nej, det funkar inte.
Båda
var helt överens om att det där går inte.
Så men var det en sak du hade lagt till under skrivandet då?
Ja, precis. Nej, den tyckte de inte funkar.
Så att det var liksom, när du avvek från planen så funkar det inte?
Nej, det funkar inte. Så att då, allt är borta nu. Det finns inget kvar av det i den färdiga boken.
Vad spännande. Mm.
Ja, jag tror att man är jättesugen på att veta roligt, vad det var. Men det kanske spoilar saker också.
Jo, men det gör det nog lite grann.
Vi är ingen spoilingspodd.
Jag kan berätta det någon längre fram.
Ja.
Om någon liksom, det kan vara så här ett plus för publiken. Att om någon vill veta så kan de fråga nu. Så här, alltså sen efter att det är inspelat.
Ja,
men
liksom,
ingen, det får inte...
Det kan vi göra faktiskt, om vi har tid över efteråt.
Men vad jag tänkte på, för nu anade man här också att liksom själva antagningen gick till så att du hade i princip ett färdigt manus då till slut. Ett bokmanus som du via agent... Du hade en agentur först som du skickade till och som var den första läsaren av det.
Ja, precis. Och vi gjorde ingen deal eller sådär, utan han då läste utan att vi hade gjort någon överenskommelse. Och jag fick synpunkt från honom, men han var ju liksom fri att tacka nej då.
Mm.
Så det var väl ett år sedan ungefär som jag skrev en version och sa att nej, men nu får du bestämma dig om du vill jobba vidare med det här eller för då har jag skrivit några versioner redan.
Mm. Mm.
Så gick det till.
Jag vill ändå gå tillbaka till det här med idéerna. Jag tycker det är spännande det här att du har en bank med liksom romanidéer.
Ja.
Är det Är det väldigt tydligt för dig vad som är en idé till en film, en tv-serie och en bok? Eller hur tänker du med liksom idéer? Kan allt vara allt? Är det olika?
Ja, jag skulle säga att de idéerna som jag har som jag tycker passar för den typen av böcker som jag vill skriva passar ju också som filmer. Liksom. Mm. För att det är avslutade idéer, begränsade historier. Jag har ingen idé alls till att skapa någon karaktär, polis eller vad det nu är, som jag kan skriva 10 böcker om. Utan jag har ju ett antal idéer som är helt separata egentligen, men som alla ligger i spänningsgenren. Mm. Men med lite olika subgenrer och sådär. Som jag tror, de här idéerna tänker jag på som att det här är nog bokidéer. Medan då tv-idéer för mig handlar ju mer om att börja med en arena liksom, eller något sammanhang som man känner, nej, men det här skulle kunna vara väldigt bra spelplats och som skulle kunna funka då i flera säsonger. Som när vi hade en restaurang, det var inte min idé från början, men restaurangen i Vår tid nu som man kände var en väldigt bra plats, spelplats och en metafor för samhället där liksom man har de här rikaste som sitter ute och käkar i matsalen och sen har man de fattigaste som jobbar svart i disken liksom bakom svängdörrarna. Så att då, det börjar ofta med en arena och sen så fyller jag den med karaktärer som skulle vara roliga att skriva om.
Och så har det inte varit med Sarek att du tänkte att...
Nej, det var liksom bara en, jag kände att det var en avslutad thriller-idé.
Och hur kommer idéerna till dig? Är det saker du läser i tidningen eller är det liksom en händelse? Eller?
Jag vet inte riktigt. Det är säkert, det är ju det också. Det är ju, det kommer nog från alla möjliga håll, tror jag. Det kan ju också vara att man jag går i alla fall hela tiden och funderar på vad som pågår i folks huvuden. Folk man ser på stan och överallt. Mm. Om man bygger upp någon bild av vilka de här människorna är liksom. Mm. Rätt eller fel. Men så den vägen tror jag att jag får många idéer också till historier. Att man börjar fantisera kring en karaktär och vad den har med sig i bagaget.
Då undrar man ju vilken av karaktärerna i Sarek du började med. För jag tänker av Anna, Milena, Henrik och Jakob då.
Jag började ju med, alltså det är ju, ja, jag tror jag började med Jakob egentligen, att det var det som var grundidén.
Tänkte nästan.
Ja, att just när vi var ute och fjällvandrade då för 15-20 år sedan, att om man fick med sig någon som man inte visste vem det var riktigt.
Det måste ju varit en mardröm då, en mardrömstanke.
Ja, det var en mardrömstanke, absolut. Det, precis.
Ja. För jag tänker, för det är också en annan sak med Sarek tycker jag, att... Där känner jag också, miljön tycker jag är jättespännande och det känns ju som att du verkligen har koll på miljön. Jag tänkte att författaren till den här boken måste också ha fjällvandrat ganska mycket.
Mm.
Och det stämmer va?
Ja men det stämmer. Vi har ju fjällvandrat, jag och mina kompisar varje år i 25 års tid ungefär.
Ja.
Men då på lite som Jämtlandstriangeln eller Abisko eller Norge eller Alperna där det är liksom mer anpassat till att det ska vara bekväm vandring. Man vill kunna ta in på någon fjällstation och dricka ett glas vin på kvällen liksom sådär.
Så du erkänner nu att du aldrig har varit i Sarek?
Jo, jag var i Sarek.
Försöker locka fram det.
För 3 år sedan när jag hade börjat skriva på den här då åkte vi ut Sarek.
Yeah.
Jag och 2 kompisar. Och jag visste ju att det skulle vara jobbigare i och med att det var oledad terräng och det fanns inga stugor och det finns ingen mobiltäckning så man måste hyra en sån här tracker som det heter som de har i boken.
Som de har i boken, ja.
Men det var ändå jävligt mycket jobbigare än vad jag trodde alltså, faktiskt. Så jag är glad att jag åkte dit.
Mm.
För sen när vi kom ju inte igenom Sarek. Jag hade ju lagt ett alldeles för optimistiskt dagsschema.
Uh-huh.
Jag tänkte så här, nej, men när vi väl går, då kanske vi kan snitta 4 kilometer i timmen, tänkte jag.
Mm.
Och går man då 5-6 timmar om dagen, då hinner man ju 2 mil utan problem.
Ja, gud, det är matematik. Ja. Det är liksom, det är inte mer så.
Hur svårt kan det vara?
Men nej, alltså, det men terrängen är...
Jo, men det visar att när vi kom, vi efteråt så räknade ut att vi snittade 2 kilometer i timmen ungefär.
Mm. När vi, så det blev en helt annan...
Och det är för att man, dels är det att man stannar ju väldigt mycket då och diskutera vilken väg ska vi gå här. Man kommer liksom ner för något berg och sen ligger en dalgång där och det är någon sankmark där och där är någon videsnår och så här. Så funderar man, ja, men hur ska vi kunna ta oss över dit på bästa sätt? Så det, dels är det det. men sen kan det också vara att man kommer fram till sån här videsnår som är lika högt som du själv och lika tätt som en villahäck liksom.
Ja.
Och som är en kilometer brett. Och så ska du igenom där.
Som är en kilometer brett?
Ja, det kan det vara. Och så är det då små, alltså, små så här vattenjockar som har skurit sig ner då i bergssidan.
Ja, Alex är stadsmänniskor också.
Ja, jag hatar det här. Naturen, jag är känd naturhatare. Så att jag tyckte jag hade inte behövt Jakob, det var en skräckhistoria för mig bara liksom, med att gå i Sarek.
Nej, men så det tar ju otroligt lång tid. Och det man kan göra då för att undvika det är att man går upp på fjällsidan istället där det är nästan ingen växtighet alls. Men då lutar det å andra sidan ganska brant.
Så man går i uppförsbacke liksom?
Ja, eller man går, vi gick ju på skrå då, att man går snett. Men man går liksom så här. Och då är det så här stort stenskravel. Alltså att det är stenblock som är en gång en meter eller liksom så här. Och som har skitvassa kanter. De är inte av... Det är som att det här rasade i tisdags så att det inte har hunnit slipas av liksom. Och så ligger de inte stilla utan de vickar lite så här. Och när man gått på den här halvtimmen då börjar man bli ganska skak i benen och tänker man att om jag halkar till nu och åker ner med foten mellan två blockar då kan jag bryta foten eller få ett riktigt illa köttsår liksom. Och då blir det ju skitjobbigt att ta sig härifrån. Så att det tog mycket tid, men sen också var ju så här, jag kände efteråt, ska jag skriva en spänningsroman, älskar att skriva något så här lite kosserande, underhållande, typ Tre män i ett tält. För att det var ju jag fick mycket sånt stoff också kan jag säga. Till exempel så kom vi för sent ut, tåget var försenat en timme, alltså typ exempel på att jag är för optimistisk när jag planerar. Tåget var försenat en timme, då missade vi ju vår fjällbuss, vilket gjorde att nästa fjällbuss gick ju 5 timmar senare, så att vi kom ju iväg alldeles för sent. När vi skulle slå upp tältet första natten var det becksvart. Vi satte tältet precis i vindriktningen så att det blåste liksom storm rakt igenom tältet. Jag och Mattias, vi hade ju såna här sovsäckar som funkar ner till -2 typ. Vi frös ju, vi sov ju inte en blund hela första natten. Vi låg ju frös. Johan då, som hade sån här -30 sovsäck, han sov som en stock. Aldrig sovit bättre.
Kunde inte klämt in i det där hos honom?
Jo, det kanske vi skulle gjort. Men sen till nästa natt, och då hade vi ju lärt oss där. Så att då ställde vi tältet åt rätt håll. Jag och Mattias tejpade igen med sån här gaffatejp lufthålen. Så att det inte skulle blåsa alls.
För gaffatejp har man ju liggande.
Ja, men det
tänker
man
jag också
alltid
i med
sig. Ett par kilo gaffatejp måste man ju ha i fjällen.
Okay,
Så jag och Mattias sov ju som stockar medan Johan då svettades. Som, han var helt genomsjöblöt.
Schysst gjort
av
er.
Han sov
som
ingenting.
En hämnd.
Så att det är väl tips om ni ska gå i Sarek att synka för era sovsäckar.
För jag tycker bilden man får av Sarek när man läser Sarek är ju alltså att det är otroligt vackert i många... Det är verkligen filmiskt liksom. Och det här rovdjurstorget som beskrivs tyckte jag i alla fall är väldigt tilldragande där liksom vilda djur samlas och så. Men sen har de har ju alltså många av de här utmaningarna du nu beskrev känns det ju som att den här gruppen drabbas av under den här fjällvandringen. Det är ju förfärligt jobbigt för dem.
Ja, jag hoppas att det är lite det också, att inte, för det är inte egentligen det att man är, det jobbigaste med Sarek är inte det att man är rädd eller att det är farligt, för det är det ju också med när man ska passera jockar och sådär. Men det jobbigaste är att det är så slitsamt mentalt. Med att man är trött och det är motigt och allting är blött. Alltså det här med att gå och lägga sig i blöta kläder och tältet är blött för det har regnat. Det är typ 1 plusgrad och regnar när man ska stiga upp och laga mat, ni vet. Jag hoppas jag har fått fram lite av det.
Ja, absolut. Du har fått fram det.
Det är en väldigt stor del av upplevelsen faktiskt.
Nej, men absolut.
Ja. Och sen är det ju parat då med så här helt magiska ögonblick när man bara fylls av någon slags eufori som man inte riktigt förstår var den kommer ifrån. Det är bara, man bara känner att vad härligt att vara i just det här nuet. Man bara, nej, det är helt... Så det finns ju de magiska ögonblicken också.
Och de har ju faktiskt, jag tänker på karaktären Anna i boken, har ju de här magiska ögonblicken också, trots att det här nuet, förutom de här utmaningarna, även är fyllt med att man har ett ganska jobbigt vandringssällskap, så att säga. Så hon ska ju möta de mentala utmaningarna tillsammans med både en person hon inte känner sen innan, eller känner igen, men inte liksom, och sen sin man eller pojkvän. Mm. Som hon har en ganska trasslig relation med också.
Ja, precis.
Så det är inga dunderförutsättningar, tänker jag, att gå in i något så här mentalt utmanande.
Nej, nej, det är det inte. Det är ju, jag har försökt göra det så jobbigt för henne som möjligt på alla sätt.
Ja, jo, men det märker man ju. Det kan man verkligen säga. Ja. Men vad har, liksom, har du någon inspiration själv när det gäller böcker?
Ja, jag har många inspirationer, men just med den här boken så, eftersom jag aldrig har skrivit skönlitteratur förut, så en grej som man då inte behöver fundera på när man skriver tv-manus är ju det här med språklig stil eller ton.
Just det.
Så att då läste jag om ett antal böcker som jag vet att jag gillade väldigt mycket just för tonen, liksom. Ja. För det där kändes ju lite skrämmande för mig. Och då,
vilka var det?
Ja, men då läste jag en bok som jag läste om var ju The Beach av Alex Garland.
Den är bra.
Som jag tyckte otroligt mycket om. Jag tyckte lika mycket om den när jag läste om den faktiskt. För att den är, den har en sån här otroligt härlig, ledig ton. Det känns som att man sitter på något hostel i Bangkok och hör någon som har varit med om en helt otrolig historia berätta den muntligt. Liksom. Den känslan gillade jag.
Roligt att du nämner den, för vi har diskuterat i podden, ibland har vi läst om böcker, sådana som vi själva älskade när vi var liksom tonåringar, och då har vi haft, åtminstone internt mellan oss har vi pratat om Beach, för att vi tyckte så himla mycket om den, både
ja,
jag
och
då att, så här, att vi inte vet om man vågar läsa om den nu, för att man skulle bli så himla ledsen om den inte var lika bra, men det verkar ju som att den var det då.
Jag tyckte det, jag tyckte jättemycket om den fortfarande, det gjorde jag verkligen.
För när man tänker tillbaka på den så känns den ju ändå så här ganska liksom 90-tals. Alltså att den är väldigt, väldigt rätt för sin tid.
Verkligen. Väldigt så. Mycket tidsdokument är det ju. Men, jag
men det finns en kvalitet där som håller.
Ja, men det gör det. Det tycker jag faktiskt. Det tycker jag verkligen.
Och sen, det kanske blir den som blir nästa dag.
Ja, det blir men det.
Det finns ju mycket att säga om den. Just som du säger med just de här backpacker. Det känns ju väldigt 90-tal liksom. Mm. Men sen läste jag om flera böcker av P.O. Enquist. Jag läste Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson som jag tycker är fantastiskt bra. Och jag läste Easter Parade av Richard Yates som jag också tycker har den här lättheten att man, som jag vill åt lite grann, den här lediga känslan. Alltså det som jag gav mig lite styrka till slut var väl lite grann Lena Anderssons bok på ett sätt, för att jag har ju läst hennes, så länge hon skrev Dagens Nyheter så läste jag alltid hennes krönikor och sådär, och jag uppfattar ju som att hon försöker skriva så klart och exakt som möjligt, vilket inte alla kulturella människor gör, tycker jag. Ibland känner man att de skriver för att förvilla och fördunkla snarare, men hon försöker ändå alltid, tycker jag då, uttrycka sig så tydligt och klart som det går. Sen är det ju inte alltid lätt att hänga med ändå i hennes resonemang, men och sen när hon tar med sig det sättet att skriva in i att hon beskriver en kärleksrelation med samma liksom distinkta sätt, nästan analytiskt så här, då tycker jag att det är ju det som är för mig storheten med den boken liksom. Att hon applicerade språket på en kärlekshistoria. Men då tänkte jag att nej, men det kanske, jag kanske inte måste tänka så mycket på det här med språklig stil och sådär. Utan jag försöker bara beskriva vad jag tror att karaktärerna upplever så distinkt och klart som möjligt. Det får bli, om det blir liksom lite så här, lite språket blir som en någon slags bara så här fackspråk eller vad det nu kan vara. Så får det bli så liksom. Jag kan inte försöka snida till någonting som jag inte har täckning för.
Ja, jag förstår. Så, men vad sa förlaget då? Hade de synpunkter på liksom språket? Eller fick du, var det liksom mycket du fick ändra?
Nej, det var det faktiskt inte. Nej, de tyckte, de gillade språket. Både agenten och förlaget gillade så som den var skriven. Ja, det finns ju några grejer att säga om det här, men jag tror inte jag vågar säga det, för då spoilar jag lite grann kanske om boken. Men, men jag fick väl någon kommentar någon gång på att jag kunde göra mer av miljöbeskrivningarna. Och då läste jag om lite böcker som jag vet att jag gillade för just miljöbeskrivningar väldigt mycket. Jag läste en kort text av Knausgård till exempel, som finns med i den här, som heter Om hösten tror jag. där han beskriver när han är 10 år gammal och så är han med sin morfar och fiskar ute inom fjord i Norge. Och han beskriver hur det är dimma så här på havet. Och man kan liksom ana hur bergväggarna reser sig så här vid sidan av helt magisk text. Och så läste jag om också Återstoden av dagen av Katsuo Ishiguro. Den här butlern, han är ju ute, åker bil på engelska landsbygden där när han ska åka och träffa den här kvinnan. Jag kommer ihåg att jag verkligen känner att nu är jag på engelska landsbygden liksom. Men när jag läste om dem där så slogs jag av att framförallt i den här Ishiguro så var det nästan inga miljöbeskrivningar alls. Det var väldigt, väldigt lite.
Och då kanske det var för att,
ja, och det tänker jag att det kanske är för att jag har sett filmen och att det har fastnat därifrån. Men även i Knausgård så var det egentligen bara att han beskrev väldigt rakt. Så här, vad var det de upplevde och vad såg de? Och då kände jag att miljöbeskrivningar kanske inte handlar om att hitta de här skitsnajdiga metaforerna.
Nej,
liksom.
Ta med någon detalj kanske.
Ja, för att då, de kan också peka på sig själva snarare än på miljön. Liksom. Jag vet inte vad hur ni känner kring det där.
Nej, men jag tänker att liksom en av de sakerna som jag är ju framförallt manusfattare, skrivit en del skönlitterärt också, som jag tycker är framförallt som jag tycker är svårt med skönlitterärt är att när någon läser en bok så gör de, alltså läsaren gör ju väldigt mycket arbete själv på ett sätt som det inte är inom film och tv, utan det som finns, det finns. Allting måste ju, det är otroligt plastiskt. Det liksom, finns inte koppen så finns inte koppen. Liksom. Så att jag kan ha svårt ibland just att avgöra att det här liksom, hur mycket kan läsaren fylla i själv? Vad kommer läsaren förstå själv? Och utifrån då uppenbarligen som liksom att du kan känna att du är på den engelska landsbygden och sen när du tittar på texten liksom rent med liksom glasögon på och förstoringsglas så, men det står ju ingenting här. Hur har jag kunnat läsa in det här själv? Men hur känner du med den liksom,
ja,
alltså förståelsen av hur läsaren ska tolka din text, om man säger så.
Ja, nej, jag upplevde ju samma sak som du, att det där var en stor osäkerhet liksom. Hur mycket behöver jag skriva? Och samtidigt så vet jag ju, när jag själv läser böcker så kan jag bli otroligt trött på när det är för långa beskrivningar av hur folk ser ut och hur, alltså, miljöbeskrivningar. Jag tycker ju
där kan man behöva blada lite ibland.
Ja, men verkligen.
Om det är för trist.
Ja, men jag håller med. Så jag tycker själv att det är tråkigt.
Jag tycker ofta att det är detaljerna som ger den där känslan. Som jag tänker med Sarek till exempel, så kan det vara hur de sitter och strör på en så här minestronesoppa-grej på sina knäckemackor.
Ja, det har ju verkligen fastnat. Det
skulle bli, ja, för att de skulle bli mer mätta liksom, ja, eller kåserna. Och sen kan det vara liksom det i kombination med kanske hur ljuset faller just då eller någonting. Som gav mig väldiga, liksom, utan att jag alls har liksom fjällvandrat, så fick jag en jättestark känsla på något sätt för hur det var. Så ja, det tror jag att det är liksom, det är snarare detaljerna som ger det på något sätt, tänker jag.
Men om du ska recensera de här två världarna nu då, liksom, vad tycker du att litteraturvärlden kan lära sig av dramatikvärlden?
Jag vet inte faktiskt om... Nej, men alltså, jag kan väl känna så här att många böcker jag läser skulle vinna på att vara kortare. Det tycker jag faktiskt.
Det kan jag faktiskt hålla med om.
Det är väl den stora grejen.
Och tvärtom.
Och tvärtom kanske, ja.
Vad har filmvärlden?
Ja, ja, du menar så. Ja. Jag tror om du menar att tv-manus kan vinna på vad längre.
Nej.
Så känner jag inte riktigt.
Nej. Men du är ändå väldigt artig. Jag bara, ja, absolut. Det håller jag med om.
Nej, men... jag vet inte faktiskt, svårt att säga, men alltså nu är jag är så ny i den här världen så att jag vågar inte riktigt recensera se vad som är så att säga, bara för att jag har haft tur nu med den här första boken liksom, eller om det är någonting som är att det är så här är det alltid liksom i bokbranschen, men många har ju sagt till mig att när man kommer från tv-världen så när man kommer till bokvärlden så känner man att men det är så skön stämning, det är så kollegialt.
Folk är
det är inte de här vassa armbågarna, det är liksom inte sådär. Och lite så har jag faktiskt lite så har jag känt det faktiskt.
Ja, men det är lite så här, jag måste bara säga annorlunda så tidigare med att man, folk slänger pengar på en i liksom filmvärlden. Och då kan man ju ofta känna en viss avundsjuka från litterära människor som tycker att åh, men jag vill göra det där för det är liksom pengar och så. Men jag tänkte också att det där hänger alltid ihop med liksom just hur trevliga folk är. Att på sätt och vis så tänker jag att liksom i filmvärlden, de betalar mig inte för mitt arbete. Det de betalar mig för är privilegiet att få behandla mig illa.
Ja.
Det här är ditt mantra,
Alex. Det ligger någonting i det faktiskt. Och det är också, jag tror att det där med just att det är, det finns, i tv-branschen finns ju ändå någon slags köttgryta liksom. Som alla ska försöka få en slev ur. Och då blir det ju konkurrens. Medan står i bokbranschen, ja absolut, det finns ju en köttgryta där också. Men det är inte liksom så att alla samlas vid samma köttgryta. Utan det, och det finns ju också, man kan ju vara författare på så många olika sätt. För det kostar så mycket mindre att ge ut en bok. Så att det ger sig ut många, många fler böcker. Så att möjligheterna och välja spår. En roman kan ju vara bra på väldigt många olika sätt. Många fler olika sätt än vad en tv-serie kan vara bra på, skulle jag säga. Jag funderat på det där med, finns det några helt geniala tv-författare som kommer, manusförfattare, som kommer liksom om 100 år, som man pratar om James Joyce eller Kafka nu? Kan man tänka sig det ens? Jag vet inte.
Jag vet inte heller.
För jag har en känsla av att vad ska man säga, spannet inom bokutgivningen är så väldigt mycket större. Det ges ut mycket som är väldigt, väldigt dåligt. Som aldrig, så dåliga tv-serier görs inte överhuvudtaget. För det här att det kostar pengar är som någon slags tröskel. Men å andra sidan finns det ju böcker som ges ut som är så fullständigt geniala, som, därför att de är liksom uttryck för ett speciellt temperament och en speciell person. På ett sätt som aldrig en tv-serie eller film, kanske film, men inte tv-serier riktigt kan bli heller. Förstår ni vad jag menar? För att det finns en annan begränsning i och med att det är så många inblandade i en tv-serie. Så det blir någon slags nivellering lite grann.
Absolut.
Kanske.
Sen tycker jag ändå man får komma ihåg att en hel del av den liksom litteraturen från 1700-1800-talet, som ju idag är så här stor litteratur och som vi minns, skrevs ju för att vara kommersiellt gångbar. Alltså liksom är riktigt så här, jag menar, Dickens var ju liksom värsta horan som bara liksom tryckte ur sig i snabb takt det som han visste folk ville ha. Så att det liksom där någonstans, men samtidigt jag tror någonting ändå i det här liksom, det här producerade materialet, att det kommer inte gå att titta på en tv-serie på samma sätt om 100 år.
Nej.
Och liksom känna att det finns någon, där har ju liksom dramatiken, teaterdramatiken har ju ändå det fördelen att den är liksom, den reproduceras ju hela tiden i sin egen tid, vilket ju en tv-serie inte kan göra.
Nej, precis. Och det är väl, hänger väl ihop med det här som du var inne på förut, med att en bok så är ju läsarna ju mycket mer medskapande. Och då kan man ju ta en bok från 1800-talet och skapa sin del. Men den möjligheten har man ju inte med en tv-serie på samma sätt.
Vi måste snart börja runda av, men jag har nästan bara en sista fråga då som handlar om bokvärlden. Det låter ju som att du kommer bli kvar lite i bokvärlden nu, eller?
Ja, absolut. Ja. Jag har börjat skriva på nästa bok redan och det har varit så himla kul.
Nu kan du också förlåt säga bara att den är nominerad som årets bok också.
Ja, så precis.
Att, ja, det är ju en,
den är nominerad som årets bok, så att om ni läser den och gillar den så kan ni gå in och rösta.
Det kan man också göra.
Varje dag, hela sommaren.
Oh, ja, precis, precis.
Och om ni läser den och inte gillar den eller inte har läst den, då kan ni gå in
rösta
och rösta.
I alla fall.
Varje dag, hela sommaren.
Ja, exakt. Från varje enhet
It's
också man har.
It's a free world, ja precis.
Ja, det är ju toppen. Det allra sista då, för vi är ju också en podd där vi pratar mycket om böcker. Vi brukar avsluta med ett boktips. Har du något boktips på någonting du tycker att man måste läsa?
Ja, en bok som jag är nog den bästa boken jag läst i år, den heter I Am Dynamite. Och är skriven av, men det är faktiskt en biografi över filosofen Nietzsche. Det låter ju inte särskilt kul. Men,
låter lite sådär.
Ja, det låter lite sådär. Men hon som har skrivit den här, hon heter Sue Prideaux. Hon skriver, brittisk författare som skriver med en sån här underbar brittisk återhållen humor. Så att det är ju han är ju en tragikomisk figur liksom. Mm. Och vissa sekvenser de beskriver är det så jäkla roligt. Och man blir också... Han var ju ganska ömklig figur, mm. Nietzsche. Man kan ju inte låta bli att tycka synd om honom. Han levde ju ett sånt skitliv liksom. Mm. Ensam och fattig och sjuk. Och så sitter han och skriver det här om sina övermänniskor och sådär. Och man tänker att ja, jag förstår att du fantiserar om det här. Med tanke på hur ditt liv ser ut. Men nej, otroligt bra bok.
Mm. Mm. Ja, men jättebra tips.
Men Anna, har du några boktips?
Ja, men precis. Vi sitter ju i en bokhandel, så det passar ju bra med boktips, tycker jag. Nej, men jag har läst jättemycket bra under våren och har massa bra som kommer under sommaren. Just nu så läser jag Lisa Jewels senaste bok som heter Natten då Tallulah heter hon. Murray försvann.
Tallulah Murray, ja.
Ja.
Tallulah Banks var förlåt.
Att vi blandar ihop. Det som är bra när vi blandar ihop namnen på saker är ju att vi alltid lägger ut det som är rätt sen, både på vår hemsida och i vårt Instagram.
Där vet du vad vi pratar om.
Ja, precis. Men Lisa Jewels bok tycker jag är en jättebra kriminalroman. Så den läser jag just nu. Vad läser du, Alex?
Jag har också läst den. Det är inte nu, och det var inte det som jag hade med som tips. Men den var väldigt bra.
Mm.
Spännande deckare. Hennes första deckare. Hon har skrivit mycket annat.
Precis.
Nej, jag har precis läst klart den här teatern av Jenny Andreasson.
Ja. Mm.
Som handlar då om... Jenny Andreasson är en teaterregissör som gjort mycket på Dramaten och skulle göra en uppsättning av Hamlet på Dramaten.
Mm.
Men den ställdes in en vecka före premiär. Det var några år sedan och det blev en liten skandal. Och nu har hon då skrivit en, nu gör jag kaninöron, roman.
Mm. Det är en dokumentär då, tänker du?
Alltså, ja. Jag vet inte. Det känns som att de har skrivit roman på omslaget för att säkra upp någonting juridiskt, jag vet inte.
Jag förstår. Den här ligger ju överst i min läshög i sommar.
Jag tyckte väldigt mycket om den, väldigt spännande. Mm. Men där kan man ju också läsa just om en kreativ process med många människor där allting går rätt käppret åt helvete.
Mm.
Så att liksom, om man läser den så kan man liksom lite förstå varför Ulf ville skriva någonting själv istället för att sitta med andra människor. men så illa tror jag inte att vare sig Ulf eller jag någonsin har haft det. Men den är... En rysare i någon sorts väldigt sparsmakad poesi. Liksom, det är inte poesi, men liksom det är väldigt sparsmakat och enkelt språk. Och ganska kort är den också.
Nu låter det underbart.
Mm. Då blir man sugen på att läsa.
Ja, precis. Men så jag tänker, först får man läsa Sarek här och sen får man ta teatern eller Lisa Jewel.
Mm.
Mm. Ja, men toppen. Med det så säger vi då tack för att du kom hit.
Tack.
Och att vi fick prata
väldigt
med dig.
Ja.
Ja. Och som jag sa, jättekort så finns... tycker jag att ni ska följa vad vi pratar om på Instagram. Och där lägger vi också ut böckerna vi pratar om i podden.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Tack.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.